Nu har Donald Trump suttit 100 dagar vid makten och mycket har han hunnit med.
He will not follow an order from the Supreme Court to bring home a Maryland man the Department of Justice has admitted was wrongfully sent to El Salvador.
President Donald Trumps uttalanden om att Grönland borde höra till USA har skapat politisk...
Trump kräver Ukraina på stora eftergifter i sitt senaste försök till fredsdeal.
President Trump's tariffs are continuing to send shockwaves and fuel fears of a recession.
Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi besvara era frågor om de första 100 dagarna av Donald Trumps andra mandatperiod som USA:s president. Förra veckan lade vi ut en artikel med ett frågeformulär där ni fick ställa era frågor om de här händelserika 100 dagarna. Och med mig för att besvara några av de här frågorna har jag Svenska Yles USA-korrespondent Daniel Olin. Hej Daniel.
Hej på dig.
Vi fick en hel del frågor och vi tackar för dem. Tyvärr hinner vi inte besvara alla, men jag tänker att vi börjar rappt på här med en fråga från signaturen Rigo. Trump gjorde ju en hel del vallöften under sin kampanj i presidentvalet. Rigo undrar, har Trump hållit sina löften?
Man kanske kan svara kort att ja och nej. Trump har ju själv sagt så sent som för några dagar sedan att han har gjort exakt det som han kampanjade för. Och det är på sätt och vis sant. Då under kampanjen i höstas så var det många, tror jag, i Europa som lite rop och smilband och sa att han talar så mycket. Han kan inte mena allvar. Men jo, han menar allvar. Och han har gjort väldigt mycket av det som han har lovat göra. Eller åtminstone satt igång olika processer. Sen kan man ju säga att han ju inte har alls lyckats, åtminstone under 100 dagarna, med flera av de stora frågorna. Som till exempel skapa fred i Ukraina. Han sa att han kan göra det på 24 timmar. Nu har det gått 100 dagar. Han sa att USA ska bli ett väldigt rikt land igen. Gyllene era väntar. Jag sitter en väldigt orolig tid på aktiebörserna och överlag så har inte kostnaderna kommit ner i USA. Men det han däremot har gjort är att han har gjort väldigt, väldigt mycket mer än någon annan president någonsin tidigare. Han har gått i hårt attack mot statliga myndigheter, mot olika institutioner. Han har hotat ta Grönland med våld, ta kontroll över Panamakanalen, annektera Kanada. Han har beordrat utredningar av politiska fienden. Han har rensat ut väldigt många Trump-kritiska eller tjänstemän. Han har gett sparken till över 200 000 federala arbetare. Han har attackerat mellanstatliga organisationer, civilsamhället, universitet, medier, advokatbyråer, museer och så vidare och så vidare. Han har benådat nästan alla de som antingen varit dömda eller åtalade för att vara delaktig i 6 januari stormningen av Kapitolium. Han har också inlett ett handelskrig mot väldigt många länder. Så han har nog gjort mer än någonsin tidigare. Är allt det här det som han lovade? Väldigt mycket är det. Men han kanske inte har gjort så där väldigt mycket konkret. Vi har inte sett något slut, men han har inlett oerhört många processer. Och var det sedan slutar, det får vi se.
Flera av er skickade in frågor om administrationens respekt för rättsprocesser. Jag sammanfattar de här ganska många frågorna så här. Finns det tecken på att Trumps administration inte kommer respektera rättsprocesser och i så fall vilka?
Jo, det här är egentligen en väldigt bra fråga och också den springande punkten. För det finns ju en maktbalans i USA. Man talar väldigt mycket om checks and balances. Vi har den exekutiva makten, Vita huset. Vi har kongressen, den lagstiftande makten. Och så har man domstolsväsendet, den dömande makten. Och de här tre så ska ju vara då i balans med varandra. Och det ska alltid finnas en liten spänning mellan dessa två. Men det vi nu ser, och det här är en oroväckande utveckling, är att USA under de senaste 100 dagarna har börja gå från att vara en demokrati till ett auktoritärt styre. Var exakt USA nu befinner sig på demokratiskalan är svårt att säga. Men det vi ser är att man börjar då i Vita huset och Trump börjar ifrågasätta den dömande makten och domstolsväsendet och försöka utöka presidentämbetets makt. Och det kan man då göra med att säga att man helt enkelt ignorerar domstolarnas utslag, eller att man då attackerar domstolar och avsätter domare som inte är, som är kritiska till administrationens politik. Och det här ser vi är inte riktigt där än, och det här är en process som nu rör, som är levande, och det händer väldigt mycket faktiskt just nu, men vi ser nog en väldigt oroväckande utveckling när det kommer till just den här maktbalansen mellan domstolarna, kongressen och Vita huset.
Signaturen trumpet-emoji har sett ett intervjuklipp från USA där personen i fråga, en Trump-anhängare, säger att Trump skulle kunna skjuta någon på Vita husets trappa och han skulle ändå fortsätta vara lojal till honom. Trumpet-emojis fråga är alla Trump-anhängare så här pass extrema, eller kan man vara MAGA och på samma gång tänka lite kritiskt?
Trump, det han kräver av sin administration och de som jobbar för honom är fullständig lojalitet. Det är viktigare än något annat, och det ser vi nu hur han har format sin regering. De är väldigt, väldigt lojala, och också republikanska politiker i kongressen är väldigt lojala med Trump. Sen när det kommer till hans anhängare så har han nog en ungefär, man brukar tala om att en tredjedel av USA är hängivna Trump-anhängare som egentligen nu tror på Trump och hans politik oavsett vad som händer. Men med det sagt så finns det ju såklart också de som kan börja ifrågasätta det här. Inte minst när det kommer till det handelskrig som har drabbat amerikanerna, eller kan komma att drabba amerikanerna, speciellt om då de här strafftullarna mot Kina hålls kvar, för att det är nog väldigt mycket kinesiska produkter i amerikanska butiker, och många av de här MAGA-anhängarna finns i republikanska delstater, och det kanske är också frågan om människor i medelklass eller lägre medelklass, till och med fattiga människor som då köper mycket av sin mat i Walmart till exempel, och om det blir allt dyrare eller om det blir att köpa en bil, så kommer man också börja fundera att är det här nu det som han har lovat. Men ännu ser vi inte det, utan MAGA stöder nog Trump till fullo, och det handlar förstås också om att de följer med sådana kanaler där man då har, där Trump har ett stort stöd, där man inte direkt är kritisk till Trump. Men om man inte ser den här ekonomiska utvecklingen som Trump har lovat, så kan det nog vara att det blir ett annat ljud i källan. Men också i konservativa Fox News så kommer det ibland lite kritiska frågor till Trumps ministrar, men någon stor kritik mot Trumps politik har vi ännu inte sett från den här falangen.
För några dagar sedan kunde vi läsa nyheter om att Trumps officiella webbutik säljer Trump 2028-kepsar. Det här trots att han enligt den amerikanska grundlagen inte skulle få sitta en till period. När han blev tillfrågad om det här så sa Trump att det finns metoder för att kunna förlänga sin mandatperiod. Med det här i åtanke, Daniel, hur länge ska Trump få sitta som president egentligen?
Trump har ju nu de senaste veckorna egentligen skickat ut sina testballonger, att hur skulle då hans hängivna anhängare reagera ifall han skulle vara president ännu efter att hans nuvarande presidentperiod tar slut. Han kan inte fortsätta som president enligt den amerikanska grundlagen, och det är kanske lite onödigt börja spekulera i hur det skulle gå till, för att skulle han göra det med olika undantagslagar, eller skulle han då ställa upp som en vicepresident och sen skulle den person som väljs till president avgå och han skulle bli president igen. Jag tror inte på det, att Trump skulle fortsätta som president efter att hans nuvarande period tar slut om 3,5 år. Dels för att grundlagen säger nej till det, dels för att jag tror inte att den amerikanska folket och inte ens politikerna skulle gå med på det här, utan det finns en gräns för allting. Och dels också för att Trump är en nästan 80 år gammal, han är 79 år gammal, och om 3 år så är han över 80 år, så det här finns ju också de begränsningarna.
Ja.
Men det är nog intressant att se hur han nu försöker tala om det här, att han skulle kunna fortsätta som president. Och jag tror det han är ute efter, att han vill att även om inte Trump sitter kvar om 3,5 år, så skulle trumpismen fortsätta leva kvar i Vita huset, och det är också därför som han försöker forma det här samhället, och det är också därför som vi nu med väldigt, i väldigt snabbt tempo ser så oerhört stora förändringar där man då mer eller mindre avvecklar den demokrati som USA har varit känt för i så många, många år.
Signaturen Se bakom Trump skickade in en fråga om Project 2025. För er som inte vet vad det är, så är det en agenda som släpptes av den konservativa tankesmedjan The Heritage Foundation 2024. Det är en plan på hur högern ska kunna ta makten i USA, bland annat genom att ge presidenten mera makt. Trump tar ju själv avstånd från det här dokumentet, men det finns kopplingar till personer i hans tidigare administration. Signaturen Se bakom Trump undrar av dig, Daniel, om det nu finns personer i Trumps närhet som har kopplingar till det här Project 2025.
Det finns det. Det finns väldigt många i hans administration som har kopplingar till det här, och direkt eller indirekt. Och det har nog också Trump, även om han nu under valkampanjen distanserar sig från Project 2025. Men enast efter att han flyttade in tillbaka i Vita huset, så har han nog förverkligat många av det här projektets förslag, som till exempel nedskärningar i den federala statsapparaten. Och han lade ner undervisningsministeriet, eller åtminstone försöker han göra det. Han har gått väldigt hård attack mot allt från civilsamhället till transpersoner, och i första hand handlar det förstås om att minska invandringen och deportera väldigt många människor, något som då just Project 2025 vill. Så han kanske inte nu implementerar det här ord för ord, men han följer långt andemeningen i den här väldigt radikala högerprogrammet. Och det ser vi ju nu, inte minst när det kommer till deportationer, där polisen fått större befogenhet att gripa och utvisa papperslösa och brottslingar. Så det är helt klart att det finns en hel och starka kopplingar till det här. Sen kan man ju inte säga att han ska ha gjort exakt allt. Och jag menar, det fanns vissa väldigt radikala förslag i Project 25 som han inte då har rört. Och så finns det också vissa undantag. Till exempel Project 2025 var väldigt kritisk till att införa strafftullar mot andra länder. Men det har Trump gjort. Och Project 2025 var också väldigt tydligt när det kommer till kriget mellan Ukraina och Ryssland, att det är Ryssland som invaderade, och man hade en väldigt stark anti-Ryssland tanke bakom det här, medan Trump nu verkar tala långt samma språk som Kreml har talat. Åtminstone verkar han inte kräva några stora eftergifter av Ryssland, så det finns stora skillnader, men än en gång, mycket av det som sker är nog sådant som man kunde plocka ur Project 2025.
Sist men inte minst, kanske en lite klurig fråga av Malin. Hon undrar, om det nu 100 dagar senare skulle bli omval mellan Harris och Trump, vem skulle vinna?
Nu blir det ju inte omval mellan dessa dem, så det kanske är svårt att spekulera. Men man kan tänka kanske så här, att Trump vann valet till slut rätt enkelt därför att amerikanerna ville ha en förändring. De ville ha lägre levnadskostnader, att inflationen skulle gå ner, att det skulle bli billigare, och de ville också ha en bättre migrationspolitik. Men när det kommer till just kostnaderna, så har det inte blivit billigare. Däremot så ser vi nu att vi har ett handelskrig som kommer att höja kostnaderna, förmodligen också inflationen. Och det här har då lett till en hel del ifrågasättande bland Trump-väljare. Jag var här för några veckor sedan i Louisiana, en republikansk delstat, och jag var ute på landsbygden där Trump har ett väldigt, väldigt stort stöd, och där de flesta jordbrukare alltid röstar på den republikanska kandidaten oavsett vem det är. Och de kom nog inte med så mycket kritiska röster mot Trump, men däremot funderar man att är det här riktigt klokt det han gör? Och det ser vi utan att egentligen då ifrågasätta det, men börjar fundera, är det nu? Men sen fanns det många som tänker att han spelar schack, därför är det här handelskriget, han kommer nog att nå sitt mål i något skede. Mot den här bakgrunden så kan man då säga att att det finns nog de som lite börjar ifrågasätta det här, speciellt när det kommer till plånboksfrågor. Och ser vi på de senaste mätningarna så har Donald Trump det lägsta stödet en president har haft efter 100 dagar på 70 år. Mindre än 40% av amerikanerna anser att han har gjort ett bra jobb. Och det här skulle då tyda på att om det imorgon skulle ordnas ett omval så skulle kanske Harris ha bättre chanser att vinna Trump. Men i samma mätning ser vi också att när man frågar väljare att litar de mera på republikanerna eller demokraterna i då till exempel kongressen för att då hantera de största frågorna och utmana här landet, så säger de flesta att lita mera på republikanerna. Så den här mätningen är inte heller så väldigt bra nyheter för demokraterna. Så jag tror inte att det betyder nödvändigtvis att nu att demokraterna ligger så väldigt bra till om det ska ordnas ett presidentval imorgon. Men det som man däremot ska hålla ögonen på är mellanårsvalet om 1,5 år i november 2026. För om den här utvecklingen fortsätter och om inte han lyckas skapa den gyllene era som han lovat, så kommer nog demokraterna att göra ett urstarkt val då och ta över makten i kongressens bägge kamrar. Sen en annan fråga är vem kommer att vara demokraternas kandidat när USA nästa gång går till presidentval om 3,5 år.
Tack för det här, Daniel.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles USA-korrespondent Daniel Olin. Vi finns på Yle Arenan varje morgon, måndag till torsdag. Lägg till oss i din lista och favoritmarkera oss där så missar du aldrig ett avsnitt. Jonny Aspelin har ljudmix och Lukas Dahlström är producent.